Hej och välkomna till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan. Kul att se er. Jag heter Frans Kempe och jobbar här som pastor. Och idag har vi gudstjänst. Vi ska ha Nina och Moises här på besök. Nina ska predika. Vi har också som ett tema under våren som heter Växa i en tid som denna. Och den här morgonen har vi haft ett tema som heter Växtverk. För ibland är det så när vi växer, då har vi ju lite växtverk innan vi kommer in i nästa fas i vårt liv. Jag tänkte lite grann, vi som småbarnsförälder så får man ju uppleva olika utvecklingsfaser. Jag vet inte om ni har varit med om det förut, ni som har varit föräldrar. Man brukar glömma dem ibland, har jag upptäckt. Vi är med i en utvecklingsfas nu för vår yngsta Zoe, där hon är 18 månader. Hon upptäcker att vi som föräldrar inte tycker likadant som henne. Och det innebär att hon kan ha utbrott lite här och var när vi säger nej. Hon börjar förstå lite den uttrycket. Och att hon kan bestämma sig att vara vaken mitt i natten för att hon vill ha bådas närvaro till vårat förtret. Men ibland, som nu senaste dagarna, så har hon sovit hela natten. Vi är jätteglada för det så här. Ibland är det så för utvecklingsfaser att när de är färdiga så är man färdig och man går vidare. Och sen efter en stund kommer nästa. Och i våra kristna liv är det också på ett sätt likadant. Att vi har olika faser, olika utvecklingsstadier i vår relation med Gud. Vi går igenom olika saker och vi får gå in i nästa. Och det som är skönt att Gud ändå finns där mitt i alltihop. Och oavsett var du befinner dig idag, vilken fas i livet du befinner sig med Gud, om du går med en jobbig tid eller en tid där vi bara växer med honom, så tror jag Gud har ett budskap till dig idag. Att vara en stund du får och vara inför honom, han får tala till dig just där du befinner dig. Låt oss be för gudstjänsten. Tack Herre för att vi får vara här idag och vi får komma inför dig, inför din tron, och vi får bara proklamera att du är vår Herre. Och jag ber Herre, låt den här stunden vara en stund där du får tala till oss genom lovsången, genom predikan, nattvaren, gemenskapen. Låt vara en stund där bara du kommer med din närvaro på ett sätt som vi behöver. Du vet vad var en står inför, vad vi har för behov. Och vi lägger hela den här gudstjänsten, alla här i dina händer. Och kom med din heliga ande Herre. Berör oss på ett sätt du behöver idag Herre. Tack Herre.
Okej, då ska vi kolla att ni hör mig bra. Är det bra? Ja, då vill jag bara säga som Moises sa också att vi är glada att vara här hos er. Båda två. Det var länge sedan jag var här också. Men då åkte jag ju själv faktiskt. Så vi har haft lite konstiga omständigheter senaste tiden. Så vi är väldigt glada att vara här på hemmaplan, som vi säger. Och mitt i den glädjen så ska jag gå ut lite tungt här kan man säga. Och det stämmer helt in i temat växtverk. Vi är nog alla väldigt medvetna om att vi lever i en mycket speciell orolig tid. Det finns till och med en myndighet i Sverige som har ansvar för beredskap. Och det vet vi alla om. Informationen som nu kommer över oss. Kris eller krig. Och vi vet det här med krislådan som vi borde ha hemma. Och att vi behöver börja tänka på. Och jag vet för några år sedan när vi bodde i Spanien så hörde jag om att det kom information. Ni fick någon info i hemmet att om krigen eller krisen kommer. Och då var det nästan snudd på, hörde jag lite av, att man kunde skämta lite om det. Men nu är det inte lika skämtsamt när vi får den informationen. Om krisen eller kriget kommer. Och vi uppmanas till beredskap. Vi uppmanas materiellt att tänka på att vi ska ha en vattendunk. Vi ska ha en radio. Vi ska ha stearinljus. Och allt det här kommer över oss. Och jag tittar lite på deras info. Och då har de uttrycket rädd eller beredd. Och ja, det finns faktiskt anledning till oro. Det är inte bara att jag oroar mig och så händer inget. Utan ja, vi ser globalt, vi ser Sverige som alltid har varit tryggaste landet, eller hur? Och det kommer nära. Men sen finns det också den här oron som vi som människor alltid brottas med familjen i vardagen på daglig plan, eller hur? Oro. Så det jag vill tala lite om är, hur hanterar vi oro i vår tid? För bara ett par veckor sedan, eller någon vecka sedan, så var det ett inslag på TV på nyheterna. Och då stod det, titeln var rekordoroliga svenskar. Jag vet inte om ni såg det. Rekordoroliga svenskar. Och då tyckte jag, ja, det där går i mitt tema, så det måste jag ta med. Det är faktiskt fakta att det är oro. Och vi är Guds folk mitt i detta land. Mitt i detta. Och hur hanterar vi oro? Så om jag skulle sätta en titel på ämnet idag, eller temat, då har jag kallat det för krisberedskap för själen. Vi möts av krisberedskap i det fysiska, i det materiella. Och det är viktigt att tänka på. Men hur gör vi med det som är här inne, vår oro här inne? Krisberedskap för själen kallar jag det här för. Om att kunna förbereda sig. Går det att förbereda sig vad gäller oro? Och det här är någonting vi kan använda redan idag. Och jag tror kanske att det här, eller jag vet, det här har vuxit fram i, ja, det fanns väl med redan innan, men kanske särskilt senaste tiden i vårt liv. Då har jag fått praktisera, och senaste veckan tänkte jag, men vad all sin dag, kommer jag kunna stå och säga det här när det liksom strular på alla plan, kändes det som. Men man får praktisera, om man säger så. Så går det att lära sig att hantera oro. Lärjungarna, de var redan inne på det här när Jesus samtalade med dem. Och de frågade en gång Jesus, men hur blir det? Hur blir det i framtiden? Vad kommer att hända? Och det var när Jesus satte sig ner med dem och talade om hur framtiden skulle bli. Det här står det om i Matteus 24. Jag ska inte gå in på det. Men där säger Jesus, det kommer att bli krig, det kommer att bli svält, det kommer att bli pest. Ni kommer att bli förföljda. Han sa inte, kom och följ mig så blir allting bra. Han sa, så här kommer det att bli. Men så sa han också, just de här orden, var därför beredda också ni. Det syftade också på att han talade om att han skulle komma tillbaka. Att vi ska vara beredda på att Jesus kommer tillbaka. Och det är ett hopp vi inte ska glömma. Det är ett hopp vi inte får sopa under mattan. Utan ha medvetenheten om att Jesus kommer tillbaka och hämtar oss. Och vi är Guds folk på jorden. Men han sa just de här orden, var beredda också ni. Och det vill jag rikta lite till, hur kan vi som Guds folk förbereda oss för att inte gå under i en oro som svämmar över oss. Eller vår egen vardagliga oro som vi alla på olika sätt kämpar med. Så krisberedskap för själen är ämnet idag. Och jag tror att vi kan få ta med oss någonting som kan bli till praktisk nytta. Det här har hjälpt mig. Vi ska bara titta på ett par bibelord nu. Vad säger Bibeln om detta? Då kan vi lägga upp de bibelorden. Det finns mycket bibelord, men vi har valt ut de här två. Jesus, han säger i Nya testamentet, nu talar vi alltså, min fråga är alltså, hur hanterar vi oro i vår tid? Kan man förbereda sig vad gäller oro? Och då säger Jesus så här, låt inte era hjärtan oroas. Jaha, säger jag då, nästan. Jag förtar inte Jesu ord på något sätt. Men tänk dig själv, du är full av oro. Du har verkligen konkreta bekymmer. Och så får du de här orden, var inte orolig. Låt inte ditt hjärta oroas. Men det hjälper inte så jättemycket just då. Men Jesus, han visar på vad vi ska göra. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Där har vi det. Där har vi det vi ska fånga upp. Ja, jag lever i oro. Det finns anledning till det. Och så hör jag, var inte orolig. Men det kommer mer. Det finns en orsak till att jag inte ska vara orolig. Det är att tro på Gud och tro på mig. Gamla testamentet skriver Jesaja så här. Även om han vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning. Alltså en människa. Även om han vandrar i mörkret. Det här är bildligt, ett bildspråk. När vi är i mörkret, ni förstår det bildspråket, då ser vi inte. Vi har ingen aning om vad som händer. Vi vet inte hur vi ska agera. Och där växer oron i mörkret. Det är oro. Och så dessutom ännu mer, inte se någon ljusning. Det är liksom så mörkt så att det inte ens finns något hopp. Det är hopplöshet. Även om han vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning. Vi känner till det här, eller hur? Men då står det, vad säger Bibeln? Jo, då ska han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Det här är nyckelord vi kan ta till oss. Vad ska man göra när man är i mörkret och till och med så pass mörkt så att man inte ser något hopp? Jo, förtrösta på Herrens namn och stödja sig på Gud. Jag går vidare. Just de här orden, tro och förtröstan. Nya testamentet använder mycket eller mest tro. Tro på Gud, tro på mig, säger Jesus. Den som tror har evigt liv, säger Jesus om sig själv. Var och en som tror ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Paulus undervisar om att tro. Så det är det ordet. Och gamla testamentet använder mer ordet förtrösta på Gud. Det står inte så mycket om att tro på Gud där. Utan det står förtrösta på Gud. Följa honom. Frukta Gud. Men tro och förtröstan. Jag vet inte om jag säger helt fel. Men jag anar lite och tänker att de står väldigt nära varann. Tro och förtröstan ligger väldigt nära varann. De hör ihop. Så man skulle nästan kunna säga att det är detsamma. Att tro och att förtrösta. Förtrösta är ett ord som är nästan mer bibliskt, eller hur? Vi säger inte ofta förtrösta på köksbordet, eller hur? Men engelskan använder ordet trust. Och där kan vi få en känsla av att det handlar om tillit. Det är liksom djupare. Det är lita på, men det är väldigt djupt ord. Förtröstan är en djup tillit. Verkligen trust. En människa eller Herren. Och jag kommer använda det ordet idag. Jag kommer använda det ordet som en motgift mot oro. Det blir som ett vaccin eller ett skydd. Det är samma som att tro på Gud, men jag kommer använda mig ordet förtrösta. Och jag skrev lite vad förtröstan, ja, en mening som jag ska läsa. Förtrösta, lita på Gud, det innefattar att jag tror på honom. Eller hur? Jag förtröstar inte på Gud om jag förnekar att han finns. Utan om det här ligger så nära varann. Så för att kunna förtrösta så behöver jag ju först tro. Förtrösta innefattar att jag tror på honom. Och när jag tror på Gud, då inser jag också mer och mer att jag kan lita på honom. Så de här går liksom i varann. Att förtrösta och att tro. Och som jag sa, jag ska använda mig av det ordet. Och Bibeln, det står så många bibelord om att vi ska förtrösta på Herren. Saltaren är full av det och vi kan äta av det. Och Nya testamentet hela tiden uppmanar oss att tro på Gud. Låt inte era hjärtan oras utan tro istället på mig. Och vi skulle kunna gå hem med just det att vi ska förtrösta. Att vi ska tro. Jag kan stå här hela förmiddagen och säga Bibeln säger att vi ska förtrösta. Och så går vi hem. Och har det hjälpt så mycket egentligen? Vi liksom vet och ändå klarar vi det inte. Så jag vill ta upp idag hur. Hur kan vi lära oss att förtrösta? Lite mer än bara att vi vet det. Och det behöver vi. Vi behöver det nu och framöver. Och att det inte får bli en klyscha. Vi får vaka lite över det vi som har vuxit upp i kyrkan kanske och hört ordet förtrösta. Vi sjunger det i många sånger. Att det inte bara blir ett ord. Vi behöver lära oss att leva förtröstan. Att det inte bara blir ett ord. Och då vill jag tala om hur. Och då ska jag använda mig av en liten illustration som jag hoppas kan fastna på våra näthinnan. Nu ska jag försöka lyfta fram det utan att det ramlar omkull. Vi ska snart lägga upp en bild, men inte riktigt än. Så att från alla platser här så ser ni den här bilden. Men innan dess så ska jag förklara. Jag tänder de här ljusen. Ett kors. Och ett ljus. Så. Jag lyfter upp den här först. Nu har jag inte skrivit en text på det här bordet. Men den här, när du tittar på den, då ska du tänka, jag förtröstar. Jag förtröstar. Och faktiskt, det här hittar jag på second hand, så det var ganska lyckat. Och ju mer jag ser det så tycker jag det stämmer, för det här är nästan som en skyddsmantel här bakom. Liksom, jag förtröstar. Så den heter Jag förtröstar. Och det här korset, det heter, när du ser det här, då ska du tänka, Gud är trofast. Nu kan vi lägga upp den bilden så ni alla får se. Jag förtröstar och Gud är trofast. Och vi ska tala om hur kan man på något sätt lära sig att förtrösta. Jo, det handlar om fokus. Det handlar om att fokusera. Och då börjar vi att fokusera på jag förtröstar den här. Så tänk bort till och med att det andra står där. Vi hade kunnat lägga upp två olika bilder kanske, men nu är fokus på denna. Jag förtröstar. Jag har just sagt och läst att Bibeln uppmanar oss att förtrösta på Gud. Och då tänker ju jag, ja, jag ska förtrösta. Jag förtröstar. Och helt plötsligt här, då kommer jag själv i fokus. Och vad kan hända då? Det är möjligt att detta inte händer för dig. Jag spetsar till det lite grann. Men jag har själv känt det här och jag vet, jag tror att vi människor fungerar så här. Jag vet att jag bör förtrösta. Jag har ju hört det från Bibeln. Jag vet att jag borde förtrösta i den här situationen när allting kollapsar för mig. Och det är så, lösningen är att jag förtröstar. Det blir att det hänger på mig. Det hänger på mig att jag ska få till den här förtröstan. Och det blir någonting av en ansträngning. Det blir en ansträngning och en prestation. Det är ännu något som jag måste få till. Och den här dagen, det jag går igenom just nu är så svårt och det är så bedrövligt och det finns ingen ljusning. Och så hör jag från Bibeln att jag ska förtrösta. Och så blir det nästan krock i mig att jag ska förtrösta. Jag har levt i det här och det har ni också. Och jag inser bara att jag klarar inte. Jag klarar inte. Och det blir Det blir särskilt tydligt i svåra situationer. För det är relativt lätt att förtrösta när livet går lätt. Och när vi har goda dagar och när vi kanske har en underbar konferens tillsammans. Och vi sjunger och vi liksom, sådana stunder är underbara. Det ska vi ha många. Då är det lätt. Men när det blir mörkt. Och så dessutom läser jag Bibeln att jag borde förtrösta. Då blir det svårt. Så att om svåra situationer, sjukdom. Ni vet alla saker vi möter. När död kommer i vår närhet. Och vi vet att vi bör förtrösta. Och jag klarar det inte. Omöjlig vardag på olika sätt. Relationer. Oro och problem i relationer. Och vad händer då? Jo, det blir, om någon då kommer just då och säger till mig, jo men förtrösta. Vad händer i mig? Jo, det blir nästan panik och skuldkänslor. Jag borde förtrösta, jag tror ju faktiskt på Gud, men jag klarar inte av att förtrösta. Och så blir det bara ett misslyckande. Det här var den här mörka biten i predikan. Jag förtröstar. Ja, hur gör vi då? Jag känner själv att det blir tungt när jag tar upp det här. Och det här är del av beredskapen att vi liksom... Ja, hur hanterar vi det? Jo, vi ska flytta fokus. Jag sa fokus på detta. Nu flyttar vi fokus till att Gud är trofast. Tänk bort detta. Tänk bort att vi bör förtrösta. Att jag ska förtrösta. Flytta fokus helt och hållet. Och att Gud är trofast. Står det verkligen i Bibeln, rakt upp och ner, att Gud är trofast? Eller har vi liksom tänkt att han kanske är det? Det står ju om hans trofasthet. Paulus skriver så här, Gud är trofast, som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. 1 Korinthierbrevet 1:9. Och det står om hans trofasthet som räcker upp till skyarna. Fokus, Det vi ska göra är att se vem han är. Verkligen fokusera på vem Gud är. Just nu, den här stunden, får vi glömma att jag ska förtrösta. Bara fokusera på vem Gud är. Och vi har sjungit sånger idag. Moses visste ungefär något kanske vad jag skulle säga. Men han har verkligen valt sånger som handlar om Guds namn. Vem Gud är. Och det vi kan göra då, det blir aningen av en hemläxa. Men ni kommer att förstå sen när vi har talat allt. Att vi verkligen ska mata oss med vem Gud är. Och det har vi i bibelordet. Och när jag förbereder det här så kikar jag lite på... Jag hade en lista bak i Bibeln, jag visste inte om att jag hade den. Och det står Guds namn och titlar. Och det också, speglar också hans egenskaper. Och då kunde jag inte låta bli att räkna dem. Det var 129 stycken. 129 stycken olika namn, egenskaper om vem Gud är. Så där finns det att hämta. Och jag ska nämna några stycken. Grunden är Gud är trofast. Ett av hans namn och det han är, det är allsmäktig. Smaka lite på det ordet. Allsmäktig. Vi har hört det många gånger, vi vet det. Men Gud är allsmäktig. Och han är den högste. De två hör samman. Tänk dig då din egen situation. Din omgivningssituation. Din stadssituation. Sverige. Globalt. Gud är allsmäktig och han är den högste. Och då säger jag så här. Men tänk om han inte var trofast. Tänk om han inte var trofast. Tänk dig en allsmäktig Gud, den högste. Men jag kan inte lita på honom. Han är inte trofast. Tänk om det var så. Det vore väldigt otryggt. Det vore alltså fruktansvärt otryggt med en allsmäktig Gud som jag inte kan lita på. Som inte är trofast. Men Gud är trofast. Fokusera. Gud är trofast. Han är allsmäktig. Han är den högste. Och han är trofast. Jag kan lita på honom. Jag kan lägga min tillit till honom. Evig. Det står i Bibeln att Gud är trofast för evigt. I Psaltaren 146. En evig Gud. Det här är ett ord som vi inte kan ta in i våra liv. För det går över vår mänskliga förstånd. Att Gud alltid har funnits. Att han finns nu. Att han kommer att finnas. Evigheten. Tänk dig en evig Gud. Som jag inte kan lita på. Som inte är trofast. Kärlek. Gud är kärlek. Det är ett av hans namn. Det är ett av hans egenskaper. Gud är kärlek. Tänk dig. Gud är kärlek. Men han är inte trofast. Han är kärlek. Men jag kan inte lita på hans kärlek. Kärlek som vi inte kan lita på, det finns väldigt mycket av det på det mänskliga planet. Eller hur? Men Gud är kärlek och han är trofast. Gud är kärlek och du kan lita på honom alltid och för evigt. Fokus, fokus, fokus. Mata oss med vem han är. Han är kärlek, han älskar dig och han är trofast. Det är inte idag älskar dig, imorgon älskar dig inte. Han älskar dig. Han är trofast. Gud är trofast. Gud är god. Det är också ett av hans namn. Det är ett av hans egenskaper. Gud är god. Och det kan vara svårt att förstå att han är god. När vi inte förstår vad som händer oss. Det är kanske något av det svåraste. Men Gud är god. Och jag kan lita på honom. Det här är... någonting som man nästan får gå in i när man inte förstår det. Jag vet inte om jag förklarar mig rätt. Men jag har upplevt det på det sättet. Att det finns sanningar om att Gud är god. Som jag inte kan förstå. För det jag ser tycker jag. Men det där var väl inte speciellt gott handlat. Eller varför hände det? Eller varför lidandet? Eller varför så? Som jag inte kan förstå. Men jag kan gå in i den sanningen. Jag liksom kan gå in i den. Gömma mig i den. Du är god och jag kan lita på dig. Jag förstår det inte, men jag vet att du är god. Det är en sanning jag går in i. som omsluter mig. Gud är god och han är trofast. Jag kan lita på honom. Frid, detsamma. Och så en till som jag lade till när jag såg den här listan. För det klack till i mig så jag känner att jag ska nämna den idag. Ett av Guds namn. Den Gud som ser mig. Gud är den Gud som ser mig. Och jag har en aning att någon eller flera behöver höra det idag. Att Gud är den Gud som ser mig. Och han är samtidigt trofast. Gud är trofast. Sätt ihop de två. Det är inte en Gud som ser mig, men jag kan inte lita på honom. Herre, varför såg du mig inte när jag som bäst behövde dig? Jo, Gud är den Gud som ser dig. Alltid Gud är trofast. Att han är trofast är liksom grunden för hans egenskaper. Då glömmer jag inte hans helighet, för Guds helighet är liksom ramen till allting han är. Allt han är ryms i hans helighet. Men hans trofasthet är liksom grunden. Som jag sa, tänk om Gud är kärlek. Men tänk dig en Gud som är kärlek men som jag inte kan lita på. Som inte är trofast. Det hör ihop. Hans trofasthet hör ihop med allting. Han är allt detta och han är min Gud. Fokus, Gud är trofast. David säger så här i psalm 31. Och då man läser innan i psalmen så är han med om väldigt mycket svårt. Väldigt mycket. Han till och med fruktar för sitt liv. Och han har väldigt bekymmersamt. Men då sätter han liksom ner foten och han säger men. Han liksom mitt i allt där så säger han men. Jag förtröstar på dig Herre. Jag säger du är min Gud. Han liksom stampar av att ja, jag förtröstar på dig i alla fall. Du är min Gud. Och här vänds det till en, från att Gud är trofast, en personlig relation. Du är min Gud, du är trofast. Du är trofast. Och vet ni vad som händer då? Du är trofast. Du är trofast, du kan byta bilden nu. Du är trofast, jag förtröstar. När jag fokuserar på vem han är, som jag gjorde nu, jag tog upp flera exempel, jag gick in i det lite extra så att vi liksom kan veta hur vi kan fokusera på Gud och vem han är. När jag fyller mig med det, då utan att jag nästan av sig själv, då kommer det förtröstan. Det kommer. Då förtröstar jag. Då blir det inte det här, jag måste förtrösta för Bibeln säger så, jag klarar inte av det. Fokusera på vem Gud är. Och så flyter det ihop. Och det här skyddet som jag sökte mig, manteln, den får jag luta på honom. Du är trofast, därför förtröstar jag. Och jag förtröstar därför att du är trofast. Du är min Gud, du är allsmäktig, du är den högste, du är kärlek. Fokusera på vem han är och då kommer förtröstan. Det är ett litet svar på hur vi kan få, hur vi kan hantera oron i våra liv. Det är fokus på Herren. Och då växer förtröstan. Det är inget vi behöver klämma fram i svåra stunder, för det klarar vi i alla fall inte. Och medan vi ser på den här bilden ska jag läsa en bibeltext från Jeremia. Som talar just om välsignelsen i förtröstan. Det är Jeremia 17, 7-8. Men välsignad är den som förtröstar på Herren. Tänk dig själv att du kryper in i den här förtröstan nu. Välsignad är den som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt. Välsignad är den som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Krisberedskap för själen. Det här är ett litet exempel på hur vi kan träna oss i förtröstan, att fokusera på Herren. Umgås med honom, läsa ordet. Och jag hade kunnat kalla det här också. Det var en mening jag tänkte. Jag tycker det talas så mycket om hållbarhet i vår tid. Det gör det ju. Hållbar miljö, hållbar mat, hållbara relationer. Eller hur? Det är bra. Men då kom tanken till mig. Hållbar tro. Vad är det som gör att min tro håller när det blir svårt? Vad är det som gör att min tro håller i kris? I krig? Det vet vi inte än. Eller vi vet, vi måste praktisera detta, men vi har inte varit med om det i våra liv. Beredskap är att förbereda sig i förväg. Väg. Att vara rädd eller beredd. Var beredda också ni, säger Herren. Så det är läge att en beredskap. För vi vet inte vad som händer. Det kan hända på våra egna livsplan, familjens plan. Det kan hända i vår stad, det kan hända i vårt land. Det händer på jordklotet. Vi behöver en beredskap nu. Som också någon sa som talade om beredskap. Han sa, man måste förbereda sig för sen är det för sent. Sen hinner man inte. Så jag tror att det är det som manar att jag vill ta upp det här idag. Att vi, vad är det som gör att min tro håller när det blir svårt? Det behöver jag få tag på idag. Så min tro och min förtröstan, det är ju grundat på vem han är. Där har vi en nyckel att ta med oss hem. Se vem han är. Där har vi att hämta det vi behöver hämta. Det är som ett stort förråd att hämta. Det är inte grundat på vad jag vill eller önskar mig eller väntar att han ska göra för att jag ska må bra, för att mitt liv ska bli bekvämt. Det är inte grunden, för det kan slås undan fort. Utan det är grundat på vem han är. Och nu ska jag ta hjälp av att läsa. Jag ska snart avsluta predikan så att det är inte mycket kvar. Jag ska läsa från en bok. Jag hittade min hylla. Den är gulnad. Den är från säkert slutet av 80-talet fast den här trycktes 90. Och den är av Peter Halldors böcker. Och han skriver just om detta. Vad vi grundar vår tro på. Och jag vill använda mig av de här orden. Vad är ditt svar när någon frågar dig varför du är en kristen? Du gör säkert som vi andra. Vi talar om vad Gud har gjort för oss. Han har fyllt mig med frid. Han har gett mig glädje. Jag har fått trygghet och liknande argument. Och det kan vara sant. Men det finns ju andra saker som också kan ge frid och glädje och trygghet. Åtminstone för en tid. Och mitt kristna liv måste ha en djupare orsak och ett högre mål än att bara må bra. Det viktigaste argumentet för min egen tro är inte att den hjälper mig att må bättre, utan att den är sann. Det viktigaste argumentet för min egen tro är inte att den hjälper mig att må bättre, utan att den är sann. Det är övertygelsen om vem Jesus är och att det han en gång gjorde på Golgata är tillräckligt som ger våra liv en fast grund. Om grunden varit de häftiga upplevelserna, de inkomna bönesvaren som gått att föra räkning över, då är risken stor att grunden vacklar när Gud är tyst. Ordet, det är Kristus, den han är. Kristendomen vilar på en osynlig verklighet och för att överleva i tider när det synliga skriker ut Guds frånvaro måste den byggas på en klippgrund, Jesus själv. Och sen sammanfattar han den här, det är ett helt kapitel eller fler, men han liksom sammanfattar med ganska tuffa ord skulle jag säga. Och jag blev, det här lite personligt då, när jag tog fram den här boken som jag inte läst på, hur länge sedan som helst. Det var säkert 90-talet jag läste den. Då hade jag markerat just de här orden. Så det liksom tog tag i mig att oj, tänkte jag, tog jag det till mig då? Och nu tar jag det till mig ännu mer. Därför har jag bestämt mig. Även om jag aldrig mer skulle få se honom göra något under, kommer jag ändå att älska honom. Även om han inte rycker ut och räddar mig när jag är i kris, kommer jag att fortsätta att följa honom. Även om bönesvaren låter vänta på sig, ska jag i alla fall tjäna honom. Även om jag inte upplever någonting alls, ska jag ändå stå för honom. För jag vet vem han är, och för mig räcker det. Visst, vi behöver upplevelserna, och vi ska förvänta oss att han gör mycket mer än vi hittills sett. Men grundar vi vår tro på det, är det tveksamt om vi når ända fram. Det kristna livet måste grundas på vem han är. Då håller det även när känslorna bedarrat och bönesvaren låter vänta på sig. Det är hållbar tro. Jag ska avsluta med ett praktiskt råd. Det är Paulus som säger de här orden. Vi kan lägga upp den bibeltexten. Paulus säger så här i Filipperbrevet 4. Bekymrar inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Här har vi detsamma. Det jag har pratat om idag är hur kan vi lära oss hantera oro? Kan vi på något vis lära oss att navigera när oron kommer över oss? Då säger Paulus detsamma som Jesus sa. Bekymra er inte för något. En annan bibeltext säger gör er inga bekymmer. Och så är vi funtade. Har vi inget att bekymra oss för så hittar vi på något. Vi gör oss bekymmer. Och han säger inte bara det. Det är liksom inte bekymra er inte och så löser vi det. Utan det kommer, det är lätt att säga det, bekymra er inte. Här visar han på hur. Och här har vi den här lilla praktiska grejen som jag själv använder mig av. Utan, bekymra er inte, utan, här kommer någonting. Låt Gud få veta. Låt Gud få veta vad du bekymrar dig över. Låt Gud få veta din oro. Låt Gud få veta. Ta med dig det. Tala om för Herren det som oroar. Sätta ord på. Det finns inom psykologin. Det löser upp. När vi sätter ord på vår oro, då försvinner, de säger, psykologer säger 50% försvinner av problemet när jag sätter ord på det. Vi vet när det snurrar här uppe. Sätt ord på det. Men Herren då, han vet ju redan. Ja, han vet redan. Men säg det ändå. För det gör mig gott att säga det. Och jag har faktiskt tagit det här som en, jag gör det när jag känner att jag blir överrumplad av oro. Då säger jag, Herre, idag är jag orolig för det här. Jag är orolig för det här. Jag bekymrar mig för det. Man liksom listar upp det inför honom. Ta det, Herre. Och det hjälper. Jag lämnar över det. Jag lämnar över det till honom som är trofast, som är allsmäktig, som ser mig. Du kan till och med skriva ner det om du vill lista det. Men här säger Paulus som ett praktiskt råd. Bekymra dig inte för något, utan gör istället så här. Låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan. Bön är när jag vänder mig till honom. Och tacksägelse, det är att jag, Herre, tack för att du är min Gud. Jag vänder mig till dig med min oro. Så ta med dig det som en liten, ett praktiskt råd när bekymmer kommer. Låt Gud få veta. Han vet redan, men säg det till honom. Låt Gud få veta. Och då kommer det då. Ni ser att det står då. Vad händer då? Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Övergår allt förstånd. Jag vet att flera av er, många av oss, har levt i det. När man får vara med att man kan inte fatta. Jag kan inte fatta att jag kan ha frid i den här situationen. Men du har frid. Det är att det övergår förståndet. Den friden kan Herren ge oss i en orolig tid. Så vi som Guds folk, vi behöver bereda oss i detta. För att också kunna smitta av oss till andra som är oroliga. Vi får inte själva tappa, ja, bli överrumplade. Vi behöver vara beredda. Beredskap för själen. Det är att se att Gud är trofast. Låt Gud få veta. Och nu ska vi avsluta den här predikan. Jag ska nog bara bedja. Men sen ska vi sjunga en sång tillsammans som vi har sjungit här. Och nu ska vi sjunga den som vi aldrig har gjort. Du ska, om du vill, så sjung den med. Verkligen, nu vet vi vad orden betyder. På dig min Gud förtröstar jag. Jag ber först. Tack Herre för att vi får vara inför dig. Tack Herre för att vi får vara inför dig Gud, du som är allsmäktig. Du som är den högste. Du som för evigt är kärlek. Tack för att vi får lita på dig. Tack för att du är trofast. Herre, nu ber jag att de här orden ska sjunka in i våra liv. Både i vår själ, men också i vår ande och till och med i vår kropp, Herre. Att det får bli en skillnad i vår vardag. Att vi kan vända vår blick till dig, Herre. Hjälp oss, Herre. Herre, vi är ditt folk och vi lever här på jorden i just den här tiden. Som vi vet redan nu är svår och som kommer att bli svår. Men vi vet att du är vår klippa, Herre. Och jag ber, Herre, hjälp oss. Förbered oss. Fyll oss med din heliga ande. Låt oss få leva som att vara ljus i mörkret den här tiden, Herre. Hjälp oss att inte leva för oss själva, Herre, utan tillsammans med dig, Herre. Tack för att du är livet. Tack för att du är ljuset. Tack för att du är sanningen. Tack för allt du är, Herre. Jag vill be om ett beskydd för för just oss som är här, för församlingen, Herre, här i Falun, Herre. Jag ber om beskydd, Herre, och din välsignelse över oss, Herre, att du bevarar oss för varje dag framöver. Och jag vill be för dem som just nu har kommit hit med oro idag, som har kommit hit med tyngt hjärta, Herre. Jag ber att det här ordet ska bli mat för själen, Herre, och att det ska ge näring åt hela ande, själ och kropp, Herre. Tack, Herre, för att du gör så i våra liv. Tack, Herre, också för nattvardsstunden vi ska få komma inför dig, Herre. Och påminna oss om vem du är, vad du har gjort. Förnya vårt förbund med dig, Herre. Herre, låt nattvardsstunden bli en stund när vi på nytt kommer inför dig, inför ditt kors. Och vi vet att du är Gud och du är trofast. Tack, Herre. Amen.
Vi kommer fortsätta strax också att ta tid för bearbetning och ja, processa det Gud har gjort genom predikan. Vi kommer att gå in i nattvardsstund, så ni som ska vara med och dela ut så kan gärna göra beredda. Och tack Herre för att vi får samlas här i din närvaro, Herre. Tack för dina underbara löften du har gett oss, Herre. Tack för din trofasthet, Herre. Herre. Och tack vi får också påminnas om vad du har gjort, Herre, på ditt kors för oss. Vi förstår inte vidden av det. Vi vet att i din kärlek så offrar du själv för våran skull, Herre. För att vi ska få gemenskap med dig. Vi ska få frid. Ett evigt hopp. Ja, tack Herre för det, Herre. Vi påminns än en gång om att den natten då Jesus förrödd satt tillsammans med lärjungarna, så tog hon ett bröd, tackade och bröt det. Och sa, det här är min kropp som blir utgiven för er. Vad går ni äter det här, gör det till minne av mig. På samma sak tog han bägaren och sa, det är mitt blod. Det nya förbundet. Varje gång ni dricker av det här, gör det till minne av mig. Så varje gång vi tar emot nattvarden så får vi påminnas om vad Jesus har gjort för oss. För dig personligen. Att han dog för din skull. Och tack Herre för att vi får än en gång påminnas om din godhet, din trofasthet mot oss. Att du kom till jorden och du dog för oss. För var och en av oss, för våra synders skull, Herre. Du tog dem på dig på korset, Herre. Och när vi kommer till dig, Herre, och lämnar våra bördor inför dig så finns det frihet och det finns förlåtelse, det finns hopp. Och tack, Herre, för din trofasthet mot oss, din kärlek som övergår all förstånd, Herre. Tack, Herre, för det, Herre. Och vi ber för en stund, eller två stunder, vi får verkligen möta dig, Herre. Och lägga ner bördor när det behövs, Herre. Inför ditt kors. För vet att ditt kors, där ryms allt. Du är trofast. Ingenting omöjligt för dig, Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi kommer ha två stationer. Det är glutenfritt och alkoholfritt. Och det finns också möjlighet till förbön sen om man skulle vilja det här. Kan komma och sätta sig här framme. Så finns det möjlighet att lätta på sitt hjärta inför honom. Om man bär på någonting och känner att det här är för mycket. Så finns det möjlighet att, ja, att få lätta sitt hjärta. Det är förberett. Vi ska alldeles sagt fortsätta gemenskapen vid fikabordet. Men vi har lite böneämnen vi ska ta fram. Och om ni har något böneämne som ligger på ditt hjärta så, eller något vittnesbörd här vill jag berätta, så vänligt komma fram.
Jag har ett litet tacksägelseämne. Jag kan ibland vara dålig på de här som jag brukar kalla de bönerna. Det här i vardagen, det här jag menar, förebild när det gäller att be för skruvar som inte går att skruva upp och ketchupflaskor som har korkat igen och sånt här vardagligt. Det här är mycket större än en ketchupflaska i och för sig. Vi har en nattgäst som sover hemma hos oss några nätter. Och hon har väldigt svårt att sova på nätterna. Hon lider av mycket mardrömmar och mycket, ja, hon har väldigt svårt att sova på nätterna. Och det visste jag ju om då när hon skulle sova hos oss. Så innan hon kom så tänkte jag, nu ska jag be för vårat gästrum. Och be för våran gästsäng. Så jag gick in och satte mig i gästrummet på sängen och bad att Guds frid skulle finnas i vårat gästrum. Att Guds frid skulle finnas i våran gästsäng. Och det kändes så bra. Och jag kände, det gav mig tro att det inte... Ja, jag ville verkligen be frid över rummet. Trots att det var ganska stökigt. Men Guds frid kan ju finnas i stöket också. Och så kom hon där på kvällskvisten. Och vi pratade och vi hade trevligt och sådär. Och sen gick hon och la sig. Och sen i morse så kom jag upp. Och hon kom upp. Och då frågade jag, god morgon, hur har du sovit? Jag har sovit så bra. Jag har inte vaknat en enda gång i natt. Och det var väldigt länge sedan. Och jag blev så glad. Och jag ska be i vårat gästrum idag också. Och dagen efter. Det var så fint tyckte jag. Gud är trofast i allt.
Tack Herre, du ser vad de står i. Även andra här kring oss som kämpar med saker och hälsa i våran kropp. Vi vill lägga in dem. Tack för ditt dyra blod som även kommer med helande till ande, kropp och själ, Herre. Och vi lägger dem och lägger familjerna runt omkring i dina händer. Dina trygga händer, dina trofasta händer. Och vi ber att du möter dem just nu. Och jag känner att du är med dem i det jobb de står i, Herre. Vi ber för det i Jesu underbara namn. Amen. Om 2 veckor har vi årsmöte. Den 10:e. Nästa vecka kommer vi, när det är Vasaloppet, ha lovsångsgudstjänst 6 på kvällen. Så man har möjlighet att sitta och kolla om man vill. Så. Gud välsigne er. Gå i frid.